Under mörk jord av Kristina Öhman. Inläst av Andreas Berninge. Prolog. Det var bara mina armar som stack fram när jag hittades. Gula, röda och bruna löv hade fallit över delar av min kropp. De delar jag inte hunnit gräva ner under den mörka jorden innan förstelningen grep tag om mig. Det hände allt tidigare varje år. Varje höst tycktes anlända tidigare än den förra och varje vinter mer jäktad att ta över. Dess köld intog min kropp, låste mina leder och den här gången var jag inte beredd. Jag kände marken vibrera när steg närmade sig mitt ofullständiga gömställe, anade hur de saktade ner vid åsynen av tre blottade armar. Kom inte hit, ropade mannen till någon innan han gick fram till mig och böjde sig ner. Om han bara hade kommit lite tidigare, föregående dag, eller innan solen gått ner över denna, skulle jag fått en ljuvlig dvala på full mage. Nu kunde jag ingenting göra, endast vänta. Med en beklädd hand borstade han löv och jord från mitt ansikte. Det var då mina mittögon såg honom. Jag vet inte om det var mitt utseende som fick honom att ryggande falla bort från mig, eller om den förmodat tunga säcken på hans rygg drog honom bakåt. Kläderna i naturens färger gick i oregelbundet mönster och rädslan i ansiktet gjorde honom ful. Hakan rynkades under mungipor som pekade neråt och hans ögon blev lika runda som mina. Alla var fula när de tittade på mig, men jag hade ätit honom ändå om jag kunnat. Att stilla min hunger var det enda jag brydde mig om. Stelt och ansträngt knyckte jag på huvudet, tillräckligt för att locka ett skrik ur den fula mannen. En tunnare röst hördes bakom honom. Vad är det, pappa? Ett barn. Nej, två. Jag såg konturerna av två barn närma sig bakom mannen och han upprepade sina ord med darrande röst som tidigare endast varit trevande. Kom inte hit! Rädslan strålade ur hans varje por och jag njöt av den. Sög den åt mig tills jag glömde min egen. Hungern vrålade i buken när barnens nyfikenhet drev dem till att ignorera hans uppmaning. Kapitel 1. En obduktionssal är i verkligheten inte mörk som på film. Den dränks i skarpt sken som inte förtar dess obehag utan förstärker det. Ljuset tvingar ögonen att se varje köttig, glänsande detalj på sådant de flesta vill blunda åt. Just nu dock var salen svart och Dennis sedan länge redo att gå hem. Du har väl ändå ingenting att gå hem till? Det var inte de orden chefen använde. Men det var vad Dennis hörde varje gång han blev ombedd att jobba utöver sina deltidstimmar som obduktionstekniker. Är det nödvändigt att jag är med? Han gnuggade ett finger mot rynkan mellan ögonbrynen och blundade. Victoria behöver knappast mig. Jag har redan snackat med Victoria, sa Gösta Björklund. Hon är på väg och jag vill att ni båda kollar på det här. Kommer hon nu? Ska jag inte förbereda kroppen först i så fall? Frågade Dennis. En aning stress spred sig igenom. Han hade lärt sig att uppskatta stillheten i proceduren som föregick en obduktion och tanken på att skynda förbi den eller utföra den i närvaron av en väntande patolog fick halsen att klia. Nej, den ska troligtvis till Umeå sen, men vi väntar på polisens bedömning. Karva inget, utan ta bara en ytlig titt. Lite diskreta, alltså, om du fattar. De säger att det är något fel med kroppen. Björklunds tonläge väckte en nyfikenhet inom Dennis. Sällan var hans röst annat än monoton, men nu hördes där även en antydan till tveksamhet, kanske till och med ett obehag. Empati var en känsla som behövde kunna stängas av i det här yrket. Att tänka på kropparna som människor som en gång varit levande, att föreställa sig livet de haft och aldrig skulle få, hade kraft att sända Dennis tillbaka till det svarta hål där han befunnit sig innan han kommit hit. Dit ville han aldrig återvända. Därför reagerade han inte med empati när samtalet kom om att ett avlidet barn hittats i skogen runt Harträsket i Norrfjärden. Empati var en spade till sin egen grop.